En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Magdalena Andersson är regeringsoduglig, liksom spottar han ur sig.
Vad hon säger är att en röst på Centerpartiet är en röst för regeringsskifte och det är en röst för att få slut på SDs inflytande i politiken.
Det skulle vara okej med nekrofili och nu är man emot liksom strypsex.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Det är tisdag den 4 november och det är dags för ett nytt avsnitt av Röda tråden. Vid min sida har jag Jonna Sima, Aftonbladets ledarskribent och även kulturexpert. I rummet finns också Anders Lindberg, politisk chefredaktör och TikTok-profil, skulle jag säga. Du har gjort lite succé på TikTok på sistone.
Det var väl ännu mer skruvat än vad var det förra gången, euro någonting.
Det var väldigt roligt. Och undertecknad Fanny Jönsson är också ledarskribent. Ja. Och kanske den närmsta i ålder till Gen Z.
Ja,
det är en rimlig presentation. Mm. Så här i novembermörket finns det ju få saker som kan bota mörkrets melankoli. D-vitamin är en hjälp. Lily Allens nya debutalbum som alla har pratat om, Western Girl.
Det är ingen debut.
Nej, inte debut. Jag menar, ja, men en återkomstalbum ju.
Ja, absolut.
10 år sedan hon släppte.
Jag är ju expert.
Ja, du är ju
inget
expert
på kultur.
Ja, super. Och det handlar ju om hennes stora skilsmässa och väldigt explicit om den här skilsmässan. Har du lyssnat, Anders Lindberg?
Det kan inte säga att jag har gjort.
Nej.
Så, nej, det kan inte säga att jag har gjort.
Nej. Jonna?
Ja, lite granna. Jag gillade nog mer debuten då än den här skilsmässoskivan.
Men det är alltså Smile var väl på den debut?
Ja, den hette väl det också, skivan.
Mm. Också ja. Breakup-låt.
Precis, men den hade lite mer humor. Men det är alltid kul att höra hur det står till med Lille Allens liv, tycker jag.
Ja, det är otroligt explicit och jag tyckte det var väldigt... det finns väldigt många bangers, som man säger, på den här plattan. Lyssnat på bland annat Madeline tycker jag är väldigt kul. Men nu kanske vi ska gå in på lite politik och inte prata kultur, även om det är otroligt trevligt. Jag tycker att vi ska gå in på dagens första superaktuella ämne. Någonting som vi har liksom snackat lite om och bara när kommer det hända. Och det är ju att Centerpartiet har nominerat en ny partiledare igen. Elisabeth Thand Ringqvist, även känd som ETR. Nu ska hon leda Fyrklöven. Vad tänker ni om detta?
Alltså, hon har ett för långt namn.
Det är ett problem.
Jag tycker att det borde finnas en regel att partiledare får bara ha så här enkla, så Annie Lööf, Ebba Busch.
Tand hade varit perfekt.
Mm. Men
det här är ju för att vi tycker att det är jobbigt i rubriker.
Jobbigt i rubriker, det tar lång tid att säga och det blir väldigt ofta stavfel också.
Men utan att vara centerpartist tycker jag att det ändå känns ganska som ett ganska tryggt val. Det är ju också tredje gången gilt för henne. Hon har försökt 2 gånger tidigare. Men då har personer fallit bort. Mohammed Amirok Moharrem, förlåt. Och Anna-Karin Hatt. Så nu är det väl hennes tur att visa vad hon går för.
Ja. Det är också tredje gången gilt för Centerpartiet i år. När det gäller partiledare faktiskt, det är tredje partiledaren. Nej, men jag vet inte, jag tyckte på pressträffen i morse, hon ger ju ett väldigt bra intryck. Jag har sett henne förr prata i olika sammanhang och det är klart att hon känns ju som en dels väldigt kompetent person, dels så känns hon väldigt mycket som en förlängning av Maud Olofsson. Och det där har de ju också uppfattat själva, så att pressträffen gick ju till stor del ut på att förklara att hon egentligen är liksom Maud Olofssons liksom anda som på något sätt kommer tillbaka nu. Hon har jobbat med Maud Olofsson, hon lyfte så här jobb, klimat, frihet. Alltså det, jag väntade lite på att hon skulle säga så här, gladast vinner, liksom, som Maud Olofsson alltid sa, men det gjorde hon inte. Men så det känns ju som en väldigt centerpartistisk person.
Hon är otroligt skicklig tycker jag i debatter. Sen är det ju inte alltid den som är bäst i debatter som vinner. Men jag tycker hon är, har, som du säger, visat att hon är väldigt kompetent. Hon är också ordförande i riksdagsgruppen. Och det är alltid bra att ha en partiledare som verkligen sitter i riksdagen. Det gjorde ju inte Anna-Karin Hatt.
Så att jag tror också att det finns en intressant spaning här när man lyssnade på tonaliteten. För jag satt och väntade på när nämner hon SD. Och om man tittar på Centerpartiet under några år nu så har de alltid börjat allting med SD. Liksom, det är det som är den viktiga liksom, definitionen när de pratar i olika sammanhang. Och hon väntade till nästan hon var helt färdig med att nämna SD. Hon pratade om allt annat först. Och sen så avslutar hon liksom, eller i själva ingången då innan frågor och sådär, och säga att nej, men de vill ha bort SDs inflytande över politiken. Och det där var en ganska intressant fördelning, för jag tror att det ligger någonting i det där, att det är så Centerpartiet nu går vidare. Att man kommer att fokusera väldigt mycket på sakpolitik, man kommer att liksom hitta sakpolitiska frågor, och sen så kommer regeringsfrågan att komma lite längre ner längs den här listan. Och det som jag tänker då när jag lyssnar på henne, det är ju att hon står ju i Centerpartiet för en liksom företagsvänlig högerlinje som sådana som jag är ganska rädd för i Centerpartiet. Men det kanske är lika bra. Därför att om någon ska kunna göra upp med V, då kanske det är någon som kommer från den falangen.
Som är Vs motsats menar du då?
Alltså om man ska ta, ja, som Vs motsats, man kan ta en annan parallell i svensk liksom, nutidspolitik. Alltså Sverige gick med i NATO under en social, eller sökte medlemskap i NATO med en socialdemokratisk regering. En borgerlig regering hade inte kunnat söka medlemskap i NATO. Sverige sökte medlemskap i EU under en socialdemokratisk regering. Man hade inte kunnat söka medlemskap i EU under en borgerlig regering. Det hade inte fungerat, därför att det hade liksom motståndet blivit för stort mot. Men man kan liksom lita på att Socialdemokraterna ändå står för en traditionell politik. Och då kunde man också lita på att man sökte de här medlemskapen och man gick sen med. Och lite är det samma sak här. Hon kommer från motsatsen till Vänsterpartiet. Ja, men då kanske hon är rätt person att göra upp med Vänsterpartiet. Så jag tycker det finns någonting ändå.
Det finns någon slags en koppling till, eller man kan likna det med USA, där man brukar säga att republikanska presidenter är ofta bättre fredsmäklare än demokratiska. För hökarna har lättare att få med sig duvorna än duvorna att få med sig hökarna. Och det är kanske den liknelsen.
Det ligger något
med,
i det, tror jag.
Men för jag missade pressträffen. Kan inte du säga, vad var det hon sa om SD då? Det var liksom,
nej, det var att SDs inflytande. Alltså kärnan är väl så här, tror jag, att vad hon säger är att en röst på Centerpartiet är en röst för regeringsskifte, och det är en röst för att få slut på SDs inflytande i politiken. Och det där är ju den linjen som Anna-Karin Hatt hade, och det är den linjen som de har haft ett tag. Och sen finns det ju då rykten om att de håller på att mjuka upp linjen till V. Och då sa hon, jag tror hon uttryckte, jag kan inte exakt uttala, men jag tror att ungefär så vad hon sa var att hon har inte varit på möten där det där har diskuterats. Ungefär, det där är någon annans spinn. Mm. Och det gör väl att jag tror att hon börjar i en annan ände. Men tittar vi på vad som står på spel. Alltså det som står på spel är ju att den här regeringens politik fortsätter. Det är ju att vi ser Tidö 2.0. fortsätter. Alltså en ganska auktoritär, en ganska nationalistisk, en ganska konservativ politik som borde vara motsatsen mot det mesta Centern står för. Så Centerpartiet vet ju detta. Så att givet det som står på spel så behöver de ju göra upp de fyra partierna i oppositionen. Och då kanske hon är rätt person att göra det. Jag blev ganska förhoppningsfull i alla fall.
Ja, alltså hon var väldigt tydlig på pressträffen med att Centerpartiet vill byta ut den här regeringen. Och då kan man ju bara titta på Liberalerna som har varit väldigt otydlig i sin syn på regeringsfrågan. Att man vill inte stötta en regering där SD ingår, men man vill heller inte stötta en regering där Magdalena Andersson blir statsminister. Och jag tror att Centerpartiet har börjat landa i att Liberalernas väg är liksom inte framgångsrik, att man inte kan vara så otydlig eller ha en idé om regeringsfrågan som väljarna inte begriper. Och det ska bli intressant nu att se om Elisabeth Thander Ringqvist blir den som faktiskt sätter ner foten till slut, så att vi förstår vad Centerpartiet är på väg.
Men sen är det också så att om hon sätter ner foten, då är ju hon nästa näringsminister. Alltså då går hon ju verkligen i Maud Olofssons fotspår.
Då blir hon den. Då ersätter hon EBT eller Ebba Busch.
Alla förkortningar. Nej, men det blir ju det som blir konsekvensen. Skulle de få ihop det mellan liksom de fyra oppositionspartierna, det är klart, då får ju Centern också riktigt inflytande. Så att någonstans så finns det ändå en sån här möjlighet. Sen så, de har ju inte bråttom, sa hon ju. Och det är ju, deras stämma är ju nästa vecka.
Något som jag tycker också inte saknar symbolvärde är att hon är från Jämtland. Hon råkar också vara från en liten by som heter Gällö, där min mamma är uppvuxen. Det är typ en by med 600 invånare. Så det är ju häftigt att hon sätter Gällö på kartan. Men det blir också en kontrast till den sittande regeringen, som väl inte har ett enda statsråd som bor i Norrland. Jag tror att den nordligaste bor typ i Dalarna. Och de rödgröna har nu faktiskt två då partiledare. Alltså dels Elisabeth Thand Ringqvist och Miljöpartiets...
Däremot noterade jag att Thand Ringqvist har ju en bakgrund som vd för Företagarna, och det finns ju ett annat statsråd i regeringen som också har det.
Dosa.
Mm. Precis. Jag har inte sett så mycket borgerliga reaktioner än. Har ni gjort det på att hon har tagit över?
Nej, alltså vi får väl se lite vad... Jag tror man ska lyssna till imorgon lite och se så här, vad är ryktespridningen? Vad är det Moderaterna vill läcka? Liksom? Moderaterna har ju en vana att inte säga saker rakt ut, utan det kommer läckor som då säger olika saker. Vi får se vad de där läckorna säger här.
Jag tror också det beror på att det var dagens, kanske höstens mest väntade nyhet, att det var hon som skulle bli...
Ja, eller hur?
Den föreslagna kandidaten.
Mm. Ja, det var inte så många som var så förvånade liksom, att det var hon som tog över. Jag tänker, något annat som vi däremot har hört en hel del från borgerligheten om är ju klimattoppmötet. Vi pratade ju om det förra veckan och då pratade vi om att, ja, men vem är det egentligen som ska ersätta Romina Pourmokhtari på COP30 i Brasilien. Och vi snackar lite om, blir det Ebba Busch? Liksom, eller kommer det ens vara ett statsråd som åker dit? Och jag kollade med lite källor och liksom, det var inte riktigt sådär att man vågade säga någonting. Nu har vi fått reda på att en person som åker dit är Carl den 16 Gustav, alltså vår kung, åker till klimattoppmötet. Och sen
så... Och drottningen.
Och drottningen.
Hemland, eller nej, hemland, vad säger man? Ja, landet hon kommer från.
Ja. Ja. Och sen så blir det Jessica Rosenkrantz som åker dit.
Mm.
EU-minister. Men hon åker liksom före förhandlingarna startar. Utan de lämnar liksom delegationen på plats. Så att vi... Varken Ulf Kristersson kommer vara där. Ebba Busch, som nyligen var i Singapore, kommer inte heller vara där. Utan man skickar liksom Jessica Rosenkrantz dit och hon åker innan delegationerna, eller liksom innan förhandlingarna startar. Vad är det här för signal som regeringen nu skickar ut? För man förstår ju att Romina Pourmokhtari kunde inte
åka.
Att
de inte bryr sig tillräckligt på mötet. Jag menar, det är bara att titta på våra grannländer. Norge skickar sin statsminister. Finland skickar både statsminister och president Stubb. Emmanuel Macron åker dit, Friedrich Merz från Tyskland, Keir Starmer från Storbritannien. Alltså det är ju ledare som har kanske lite mer fulltecknad kalender än vad Ulf Kristersson har. Och de tycker att det är tillräckligt viktigt för att åka, men inte Sveriges statsminister. Alltså det är ju bara för svagt.
Ja, och 2022 var ju Ulf Kristersson på plats och pratade då vitt och brett om hur viktigt det var med klimat- och miljöfrågan. Då var Romina Pourmokhtari där också. Så det är ju inte så omöjligt för Kristersson att åka. Men jag tror också att den här verkligheten om deras klimatpolitik har kommit i fatt. Och nu är det som att de inte bara orkar bry sig längre. De orkar inte ge sken av att de faktiskt har en kraftfull klimat- och miljöpolitik. Utan nu är de bara så, whatever. Vi skickar någon, typ den mest okända ministern i regeringen. Och...
Jag är inte ens säker på att de hade tänkt att en minister skulle åka alls. Alltså jag tror att när det blev klart att kungen skulle åka, då var de väl tvungna att skicka med någon minister. Och den stannar väl ungefär så länge som kungen är där. Så att det är väl klart att jag tror inte de hade tänkt att någon skulle åka. Men det här är en regering som började sin mandatperiod med att plocka ner skylten på Miljödepartementet. Det är väl givet att de inte hade lust att åka dit. Liksom. Sen tycker jag det är ett problem att de respekterar inte väljarna tillräckligt mycket för att hitta på en trovärdig lögn ens. Utan de bara bryr sig inte. De bara skiter i det. Jag menar, de skulle kunna säga att de var upptagna med något annat, men de säger inte ens det. Alltså, de presenterar liksom ingenting.
Nej.
Det blir otroligt pinsamt alltihopa.
Ja, och det är också egentligen väldigt dumt, för att det här är liksom det sista klimattoppmötet som kommer ske innan valet 2026. Det är det som kommer bli deras legacy. Det som jag hoppas är ju liksom att man låter de här proffsdelegaterna hantera förhandlingarna nu då. Och att man kanske faktiskt får lite mer action, för att det är personer som eventuellt kan fråga lite mer än vad statsråd har kunnat. Men,
ja, det hade ju också varit rent, om man ska vara krass, rent PR-mässigt hade det nog varit smart, alltså eftersom de har skitit så fullständigt i klimatpolitiken under 3 år, att ändå visa lite goodwill genom att synas på det här toppmötet. Det hade ju varit smart utåt sett, för då hade det i alla fall sett ut som att de brydde sig.
Mm. Men idag kom ju nyheten i morse när vi spelade in detta, så kom ju nyheten att Kinas klimatutsläpp det som kanske börjar minska för första gången på otroligt länge. Så att det sker ju också i det globala syd, så sker ju också en rörelse nu där man också ser att det här är en viktig politik. Om man då från nord struntar i detta, då kommer ju det kunna få massa centrifugaleffekter, att massa andra struntar i det här. Man skänker ju legitimitet till de här oljebolag och annat mög som är där liksom. Och det är klart att det bidrar Sverige till nu på det här sättet.
Och det bidrar också till att liksom, det här är ju en del av liksom FNs viktiga demokratiprocess, att man liksom går ihop och försöker lösa stora frågor, och det blir ju också liksom en fredsfråga, att visa att vi kan förhandla, vi kan ta gemensamma hot på allvar, och nu liksom retirerar Sverige från det, och det blir också en symbolik i så här, hur mycket bryr man sig om det internationella fredsarbetet, hur mycket bryr man sig om liksom internationellt samarbete, att träffa olika länder, skapa bra kontakter, att också visa en god sida av Sverige utåt sett. Och det finns ju något intressant i att Kina klarar av då att minska sina utsläpp. Kina har ju stått där på flera tidigare klimatuppmöten och varit så här, vi har inte råd, vi håller fortfarande på att utveckla oss, vilket har varit lite bullshit om man ska vara ärlig. Men nu kan de visa att okej, vi klarar av att minska våra utsläpp, medan Sverige höjer sina utsläpp.
Alltså där, ja, och dessutom den där, så blir det ju så att Kina nu tar allt mer ledning när det gäller grön teknologi. Och den teknologin är ju saker och ting som vi vet i framtiden kommer att vara konkurrensfaktorer för länder. Och Sverige backar samtidigt när det gäller det som ju är framtidens tillväxt. Så att det är ju också liksom, det är ju klimatmässigt vansinne, men det är ju också ekonomiskt vansinne att liksom lämna walkover på ett område där Sverige låg långt fram. Liksom. Mm.
Men det blir ju också tydligt vilket lag man väljer genom att inte vara där. Alltså vilka är inte där? Ja, men Donald Trump är inte där. Alltså det blir ju också tydligt vilka man i så fall vill stå med.
Ja, och frågan är om det blir en ny borgerlig regering nästa år. Kanske Sverigedemokraterna som blir statsminister. Då kanske vi kommer få en liksom repris av Donald Trump att Sverige också lämnar Parisavtalet. Precis som USA gjorde. Alltså, eller i alla fall försökt göra det flera gånger. Och det där är ju också sådär, för att när man börjar göra något sånt här, då är jag rädd för vad blir då nästa steg? Och vad blir steget efter det? Nu har man liksom accepterat att vi kan då öka våra utsläpp. Nu är det inget liksom statsråd som är på plats och förhandlar. Vad blir då steget efter det? Mm. Det gör mig väldigt rädd, och jag förstår att många blir väldigt arga. Och en som blev lite upprörd igår är bland annat Margot Wallström, tidigare socialdemokratisk minister. Hon skrev på Twitter, eller numera X, som en tragisk final på en totalt initiativlös och misslyckad ministertid uteblir Sveriges minister från det globala klimatmötet. Hon borde be att få lämna plats åt någon med energi och vilja och handlingskraft i dessa frågor. Men det är väl för mycket begärt. Och det här reagerade man ju då på från Tidös håll, och menar liksom att man skambelägger Romina för att hon är gravid och inte kan åka. Men det var ju antagligen inte Wallströms intention, även om hon...
Nej, men det är ju de medvetna missförståndens plattform, X.
Eller hur?
Det förstår ju varenda person att det är det hon menar, att när vi inte har en klimatminister som kan åka, så borde egentligen, så är det ju Ulf Kristersson som borde åka dit, precis som de andra regerings- och statscheferna.
Så han älskar ju göra allt det Macron gör, så jag fattar inte varför han inte åker efter Macron.
Ja.
Men det är lite intressant den här mediedramaturgin, för nu diskuterar vi alltså en tweet.
Exakt.
Alltså, nu är det alltså så att Sverige skiter i att åka till ett toppmöte därför under förhandlingen. Regeringen har sumpat klimatpolitiken i 3 års tid. Och igen den här veckan diskuterar vi en tweet. Jag vet inte vilken vecka i ordningen det nu är som någon tweet har varit huvuddebatt i Sverige. Och jag menar, det kanske är så att det är så här valrörelsen kommer att bli. Det kommer att komma en ny tweet från någon liksom gammal minister eller någon ung vänstrare eller någonting varje vecka nu fram till valet och som regeringen kan rasa mot. Och jag tycker det är ganska intressant att liksom så många statsråd är ute och liksom driver de här dreven. Och det har ju varit ett tag nu, men jag tycker det är liksom intressant att det här är liksom där svensk politik är. Att vi har jättemånga viktiga frågor att diskutera och detta är på något sätt fokus för regeringen. Och jag kan bli lite orolig om jag ska vara ärlig över att liksom så många medier går på
så,
det här.
Liksom. Det är så tramsigt. Alltså där har vi Margot Wallström som var den som liksom var med och införde feministisk utrikespolitik. Och då anklagar henne för att vara antifeminist. Det är ju, alltså det är rent löjligt. Istället för att ta hennes kritik på allvar att, ja, att vi visar det här totala ointresset. Och alltså det enda känslan man får är att Ulf Kristersson, dels att han är ointresserad, men också att han är liksom för lat. Alltså det är inte första toppmötet som han har uteblivit från. Så man undrar ju ibland vad han sysslar med. Alltså han är ju frånvarande ofta i debatten, han är frånvarande på stormöten. Och
han är bara närvarande.
Det är inte konstigt att hans parti tappar väljare. Alltså de är ju nere på rekordlåga siffror. Inte sen valet 79 har de legat så här lågt, Moderaterna. Och jag tänker också för de väljare som Moderaterna har tappat sen förra valet, så är det ju framförallt storstadsmänniskor och kvinnor. Och att då inte bry sig om klimatfrågan, att göra det till en slags kulturkrigsfråga som man gör nu, istället för att det är den stora existentiella frågan som som påverkar alla. Det tror jag att de har gjort en total missbedömning av, och de kommer ju inte locka de här väljarna de har tappat, tror jag.
Nej, 89% av svenskarna vill ju se en mer effektiv klimat- och miljöpolitik, så där struntar man ju i stora delar av väljarkåren. Och Moderaterna har ju en gång i tiden haft en helt annan syn på klimat- och miljöfrågor och ändå försökt vara lite mer progressiva, men det är som att man har lämnat helt walkover till det här sen man initierade tida samarbetet. Och att man nu liksom börjar strunta i det. Och som du sa med Ulf Kristersson, han verkar ju typ bara vara närvarande när man ska sälja JAS-plan. För att då får han ta lite coola dåligt. Bilder till Instagram. Typ.
Det är inte dåligt att sälja JAS-plan.
Ja, nej, givetvis. Och tal om...
Nej, får jag bara säga en sak? För jag tror, alltså, en spaning här också, det är att när man tittar på hur Moderaterna jobbar med den här typen av politiska områden, så jag tycker ändå det är lite intressant att deras instinkt nu hela tiden är att gå till attack.
Ja.
Och det är att gå till attack hela tiden. Jag tänkte på det här när Kristerssons, den här historien där Kristerssons dotter då hade haft en studentfest där på Harpsund, och också i Harpsunds ekan där liksom Khrushchev har paddlat runt och sådär, så ska man ha en studentfest. Och Moderaterna accepterar ju inte att bli granskade på det sättet av media, utan deras attack är då att Göran Persson har gift sig på Harpsund för typ 25 år sedan, jag vet inte, 20 år sedan någonting. Och det är så intressant att se liksom dynamiken här, för då går en enorm mängd borgerliga konton ut och driver det här i sociala medier. Man får upp det här som en riktig fråga i media, trots att alla vet att kritiken handlar ju om att Kristersson använder Harpsund till den här festen. Han använder Sagerska till att de har den här friskolefesten där friskolor käkade middag. Att man liksom använder det offentliga, finaste rummen som Sverige har som någon slags privat verksamhet. Liksom. Det är liksom kritiken. Och då riktar man det mot Göran Persson. Och man kan göra synpunkten att Göran Persson kanske i sina sista år inte var mest framgångsrik. Han förlorade också valet. Men det är också så att kritiken med Harpsund handlar ju om att det var inte Kristersson som representerade på Harpsund. Han lät liksom ett gäng studenter festa i den här ekan. Alltså Persson var med på sitt eget bröllop. Detta är inte jämförbart överhuvudtaget.
Mm.
Och just det att göra saker som inte är jämförbara, det blir liksom på något sätt en strategi som Moderaterna nu har satt, satt i fokus. Ta det här med återvandringsbidraget. Regeringen ska höja återvandringsbidraget till 350 000 kronor från 10 000. Man har skickat ut brev till alla kommuner och kräver liksom att kommunerna ska samarbeta och ha möten om och liksom göra sig av med invånare som de har. Det här har massa kommuner vägrat gå med på. Vad gör Moderaterna? Jo, de går till attack. De säger att det var Palme som införde återvandringsbidraget. Alltså, det är bland det dummaste jag har hört. Alltså, ja, det hette det är fram till nu var 10 000 kronor det handlat om. Den politiken Palme hade var inte samma politik som den här regeringen har. Palme jagade inte människor ur landet. Man gav inte 350 000, samlade alla kommuner för att bli av med medborgare. Alltså själva invånare då. Alltså själva det är inte jämförbart. Och så här gör de hela tiden. De tar saker som inte är jämförbara, blåser upp bisaker till huvudsaker. Alltså, jag vet inte om det här är framgångsrikt. Liksom. Det funkar så länge media accepterar att Twitter liksom ska bli på något sätt normgivande. I samma sekund som media slutar trycka statsråd bråkar med ungvänstrare på Twitter, samma sekund så försvinner detta.
Nej, men precis. Alltså, jag förstår inte heller hur den jämförelsen har fått spridning eller att folk ens lyssna på det. För att,
ja, men jag tror också att det finns någonting här där Moderaterna har missbedömt situationen. Och det är när de började kritisera medierna. Att liksom så här, nu gör Aftonbladet det här och nu de har gjort fel, de jagar det här och liksom spred rena lögner. Det där gjorde ju Sverigedemokraterna efter Trollfabriken också. Och det, de gick ju ut och sa liksom, ah, men det här är bara ren propaganda, det här är påhitt. De förlorade på det. De förlorade rätt mycket liksom stöd och
EU-valet
och liksom deras anseende blev lite skadat. Och jag tror faktiskt att Moderaterna nu håller på att gå i samma fälla. Så förhoppningsvis kommer det här bita dem i...
Ja, det kan vara så. Alltså, tittar vi i andra länder, alltså, det här är en taktik som Trump har kört väldigt mycket. Liksom, att man går till attack på medierna, man går till attack på sina politiska motståndare på ett helt gränslöst sätt.
För det är medierna som är de verkliga motståndarna.
Ja, men de har ju sagt det. Media är the opposition party. Men att liksom Trump är så fruktansvärt gränslös. Jag undrar om det har satt en slags norm idag för även vad liksom politiker, ministrar, partiledare säger. Att förr så sa man inte riktigt på det här sättet. Man uttrycktes inte på det här. Att, alltså, rena lögner kommunicerades. Att, liksom, regeringen satt och retweetade rena lögner. Det var, liksom, det var något som inte riktigt hände. Nu är det den taktik den här regeringen använder för att vinna nästa val. Och det är ändå, det är liksom det är inte en gradskillnad från liksom X att regeringen sprider det. Det är liksom en artskillnad. X är ändå en dypöl där ett par procent av befolkningen finns. Men när statsråd börjar sprida detta, då blir det något annat. Då blir det ändå avsändande väsentligt. Och det är det vi ser nu.
Nej, men jag tror att det är precis så. Att dels att man sprider rena lögner eller ifrågasätter fakta. Men också sättet att uttrycka sig på. Alltså som Ulf Kristersson har sagt som ett slags mantra här under hösten, att Magdalena Andersson är regeringsoduglig, liksom spottar han ur sig. Det är så brutalt, alltså det är så brutalt ordspråk. Så att jag tror att det skrämmer iväg många. Och det såg man också, eller jag hörde det under när Moderaterna hade sitt stora partimöte här för någon vecka sedan, att moderata kvinnor, de gillar inte att partiet är så aggressiva och att de attackerar liksom sina meningsmotståndare. Och de borde lyssna mer på dem helt enkelt, för det är verkligen inte trevligt att lyssna på.
Det är en intressant grabbighet i det där som jag måste bara säga.
Jag tyckte det doftar kvinnohat.
Nej, men det finns en intressant grabbighet i hela den här retoriken. Men och jag tycker det är verkligen en spaning som du gör. Det är verkligen, du sätter verkligen fingret på något. Och man kan lägga till en sak till det, och det är att skillnaden mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, skillnaden mellan Ulf Kristersson och Stefan Löfven, är att Ulf Kristersson har majoritet. Alltså, hur svårt är det att regera när man har majoritet? Det är ju skitlätt. Det är ju bara att du röstar igenom allting för du har majoritet. Stefan Löfven och Magdalena Andersson bildade regering utan majoritet. Så frågan är, vem är det som är skicklig på att regera? Alltså, det är ju inte Ulf Kristersson. De var ju väsentligt skickligare på att få igenom sin politik, få igenom sin regering. Så vad man kan säga att Ulf Kristersson hade faktiskt majoritet i riksdagen. Han vann valet 2018. Han hade majoritet. han misslyckades med att bilda regering.
Men också nu... intressant att han, Ulf Kristersson har en majoritet i riksdagen. Ändå har han inte i en enda förtroendemätning haft högre siffror än Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Det säger också en hel del.
Ja, han får syssla lite med mer lågaffektivt bemötande kanske. Nu har vi inte jättemycket tid kvar, men för att liksom avsluta på en lite mer glädjefylld plats så tycker jag att vi ska prata om ett regeringsparti som, om det hade varit val idag, inte ens hade kunnat få plats i riksdagen. Och det är ju de illiberala liberalerna och deras partiledare Simona Mohamsson som gör lite utspel här och var. Och nu så är hon liksom kommer ny förtroendemätning där hon har superlågt förtroende. Och liberalerna har nu lite panik och liksom så här shit, vi måste göra Simona Mohamsson lite känd. Och man har börjat göra en ny kampanj som bygger på då Simonas efternamn, Mohamsson. Och då har man liksom då ändrat hennes efternamn så att hon ska heta Simona Skolsson, Simona Mobilförbudsson, Simona Knäckgängensson och även Frihetsson. Vad tänker ni om det här?
Förbudsson, var det inte någon som skrev det?
Mobil, ja, men det var någon som strök allting. Jaha, annat och bara var så här Simona Förbudsson.
För det, är ju... det var de som hade det.
Nej,
okej, förlåt. Ja, men jag såg det på...
Men Mobilförbudsson har ju. Men det är ju egentligen det som kännetecknar liberalerna, tycker jag. Att så här, det enda de vill införa just nu är förbud mot allting. Det ska vara liksom förbud mot strypsex. Jag vill jättegärna se hur det ska liksom appliceras i verkligheten. Det
installeras kameror i varenda sovrum.
Ja, precis. Ännu en del i den här övervakningssamhället som vi har. Det ska vara mobilförbud. Det skulle också vara någon sån här porrförbud, var det va?
Mm.
Jag
tänkte med i allting här, men...
Ja, men minska elevdemokratin när man liksom skulle...
Jag måste ha skoluniformen.
Alltså, om jag ska ta... Alltså, för det första så trodde jag att det där var ett skämt, den där affischen med alla hennes olika namn. Men det var tydligen på allvar. Och det gjorde mig faktiskt lite ledsen om jag ska faktiskt ta den på allvar. För att jag tycker att hennes namn visar en stor liksom tragedi i Sverige. Alltså att hon eller hennes föräldrar då kände sig tvungna att byta namn, det borde diskuteras. Alltså att vi har en enorm strukturell rasism i det här landet som gör att diskrimineringsombudsmannen har ju pratat om att personer med, framförallt män med utländsk klingande efternamn, har 80% ökad liksom 80% svårare att bli kallade till en arbetsintervju än en person med ett svensk klingande namn. Och det är naturligtvis delvis därför som hennes föräldrar har bytt namn. Men det diskuteras inte. Utan det är liksom, hon har väntat till en framgångsstory om att det var en hyllning till Sverige och liksom att hon vill visa att hon är så tacksam för att allt som Sverige erbjudit. Och det kan man väl för sig få vara liksom, om man vill det. Men det visar ju också på ett stort problem som inte längre diskuteras utan typ skojas bort nu av liberalerna med de här affischerna också.
Mm. Ja, men det är intressant. Alltså jag trodde affischen var äkta när jag såg den. Och jag tänkte, många gjorde ju parallellen till det här Lennart-kampanjen som ju Centerpartiet hade när de hade under en kort period en partiledare som heter Lennart Daléus som på riktigt hade affischer som det stod det här är Lennart. De hade också en kampanj en gång som heter Nja till EU. Så att, det är ju ett parti med en viss egen humor. Funkar den typen av humor politiskt, tänkte jag när jag såg affischen. Jag drog inte den koppling som du gjorde, utan jag tänkte så här, fungerar det att vara liksom självironisk? Och lite är det väl det här klassiska att vara inte självironisk i kontaktannonser. Därför att vad folk gör när de läser kontaktannonser som är självironiska, det är tolkade bokstavligt och sen så kommer de aldrig höra av sig. Och lite tror jag det är samma sak för partier. Att liksom när partier är självironiska på det här sättet, då slår det fel. Och just nu tror jag det här slår totalt fel. Därför det visar liksom att man inte Alltså det är inte respektfyllt för människor. Politik är på riktigt. Och genom att inte visa respekt för människor så kommer folk heller inte ha förtroende för den. Och just nu är hon helt okänd. Hon behöver verkligen människors förtroende. Så att jag tror faktiskt att det här är ett rejält skott i foten. Även om det är liksom med glimten i ögat och sådär. Det här är Lennart också med glimten i ögat. Men han fick inte ens gå till val innan han förlorade.
Nej, jag tror att man kan göra sådana ordlekar också när ett efternamn är känt. Mohamsson är inte känt. Man kan lika gärna tro att hon heter Simona Skolsson. För det är också lika sannolikt ungefär. Så att jag tror att det är liksom, återigen, de borde satsa på andra PR-byråer. Ja. Till exempel mig. Nej.
Men det är ju ett parti av PR-konsulter, så att man kan ju undra liksom vad som händer, varför det har blivit på det här sättet.
Ja, men de flesta har höga löner.
Ja, eller de flesta PR-konsulter har väl lämnat. De är väl typ 10 medlemmar kvar i Liberalerna. Så upplever jag det. Men det hade varit intressant om man kollade.
Alltså det som är så fascinerande, alltså när man alltså förr så var ju Liberalerna det här partiet som liksom räckte upp handen på ett nämndmöte och så säger att det står stavfel på sidan 73 liksom. Och det var liksom det bidraget de hade på nämndmötet. Alltså det är ju Liberalerna historiskt. Det är liksom ett parti som vet bäst liksom. Och som gör rätt och håller sig till regler och ordning och reda och sånt. Det här partiet symboliserar ju bara någon som var total röra. De har ju inte läst papperna till sidan 76. De skulle inte ha en aning om det stod något fel där. Utan det är liksom bara ploj.
Men jag har inte lärt sig av den här Det här är Lennart-kampanjen att han inte ens fick sitta kvar.
Men sen så tycker jag det är intressant alltså med tanke på att de har säckat ihop så mycket Liberalerna. Innan var ju de också, de hade ju sån medial, de var ju medial stormakt. Det var ju Liberalerna som hade de stora ledarsidorna som i Expressen och DN framförallt då, men även ute i landet. Idag så Expressen har ju blivit någon slags moderat tankesmedja. Alltså Anna Dahlberg som var deras politiska chef, politiska redaktör heter det kanske där. Hon gick ju och är nu någon slags höger, Kristerssons högra hand. PM Nilsson var ju också företrädaren till Anna Dahlberg. Han gick ju en kort stund till Ulf Kristersson innan han åkte ut och blev chef på Timbro. Och de låter ju väldigt mycket som moderater i sin argumentation för bland annat en, de är ju väldigt tydliga med att de vill ha SD en regering efter nästa val. Och Dagens Nyheter, de har ju parkerat sig någonstans i idén om att de vill se en SM-regering. De pratar ju väldigt sällan om Liberalerna. Det är nästan som att de tycker att de är helt onödiga, vilket de förmodligen är.
Alltså, ja, ideologiskt så skulle jag ju placera in DN fördelningspolitiskt ganska nära Moderaterna i kulturkrigsfrågor typ Miljöpartiet, Centerpartiet. Så det går inte heller ihop. Alltså DN hamnar på två olika block om man ska liksom titta på kulturkrig respektive höger-vänsterfrågor.
Men det var väl där Liberalerna befann sig en gång i tiden?
Det kan vara där Liberalerna befann sig, men jag tänker att det inte finns som position. Jag tänker att det helt enkelt inte går ihop. Mm. Alltså det är Annie Lööfs gamla position. Mm.
När Liberalerna inte liksom finns så måste man ställa sig i
spagat. Ja, det blir väldigt, väldigt spagatigt. För att, jag menar, om man tittar på Annie Lööf, alltså det hon gjorde, det var ju att säga så här, hon är mest liksom långt åt ett frihetligt håll i Galtan-frågor. Och så längst till höger i fördelningspolitik. Och den positionen är ju så att säga omöjlig i svensk politik. Den finns ju inte. Det blir ju liksom en liten kokong som svävar omkring liksom. Och där känns ju som att DN och Annie Lööf, de har sin kokong liksom och svävar omkring det. Men det är ju inte där liksom frågan riktigt är. Och det är en ganska intressant förändring. Nej. Att det har blivit så. Mm.
Jag tycker också att Liberalerna har gjort en otrolig resa. När Simona Mohamsson liksom var med i deras ungdomsförbund så pratade de ibland om att liksom det skulle vara okej med nekrofili och nu är man emot liksom strypsex. Det är intressanta sakpolitiska frågor man väljer, ja, i det där partiet.
Ja, men jag kommer ihåg att Centerpartiet ju ett tag var för månggifte.
Ja,
finns ja det var
där.
Väl inte riktigt så heller. Det var väl något partiprogram som skrotades ganska snabbt.
Det får vi rota vidare i nästa vecka.
Hem från Thailand, tror jag, för att reda
precis, det är 20 år gammalt.
Ja, vi tar mer i det kanske nästa vecka. Nu är det här avsnittet av Röda tråden slut för idag. Tack så mycket för att ni lyssnade.
Hej, tack. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.